Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hallå, det här är De kallar oss krypto-podden som varje torsdag försöker göra det här med kryptovalutor lite mer begripligt och roligt. Jag som pratar är Mårten Andersson, jag är programledare för den här podden tillsammans med min fina kollega, ekonomijournalisten Gunnar Harjus.
Hej, hej.
Hej, hej. Avsnitt 50!
Grattis till oss!
Grattis till oss.
Grattis
och
till dig.
Bitcoin känns plötsligt lite starkare. Momentum är tillbaka. $43,000 idag. Aha. Tror jag.
Aha.
Jag tror det, för jag glömde mina läsglasögon hemma. Du såg hur jag satt och kisade.
Ja, men det är för kul. Det är också kul att du är liksom mitt i den här... du befinner dig i det här limbot mellan... för fåfäng för läsglasögon, men också har inte ställt in större text på mobilen.
Nej, och jag är i förnekelse fortfarande, ja, delvis. Ja. Men det känns så konstigt för mig, jag har aldrig haft ett fysiskt handikapp i hela mitt liv. Och nu har jag det. Har jag inte med mig glasögonen så kan det lika bra vara att jag tror, oj, 48 000 jag säljer. Så är det 43 000. Nej då, så är det. Men det känns ändå lite grann som faktiskt lite momentum är tillbaka i krypto. Det är mycket som är grönt och då blir det lite roligare att jobba.
Ja.
Och apropå roligt att jobba så tror jag att vi kommer ha ett riktigt bra avsnitt framför oss. Det här har vi längtat efter länge.
Ja, vi ska väl liksom ta lite av den stora bilden idag och prata om vad kryptovalutor är och vad det kan bli. Och hur man ska se på kryptovalutor ur ett lite... historiskt perspektiv kanske man kan säga.
Ja, och sätta det i relation då till, ja, men till tidigare ekonomiska revolutioner eller händelser.
Precis, och till vår hjälp har vi en livslevande historiker. Innan vi kommer dit, förutom det här med din syn och förnekelse, mår du bra? Är allt okej? Sådär?
Jag mår bra, men jag känner mig lite
så hade jag aldrig hört någon säga att man mår bra, men så lite övertygelse.
Nej, nej, men jag känner mig såsig i huvudet. Jag vet inte varför. Jag är inte riktigt liksom, men jag tror att det beror på att det känns som att hela mitt senaste halvår bara har varit vabb, alltså vård av babianer som hänger i lamporna och hostar den i ansiktet. Och det, jag älskar mina barn, men det är så jag vill bara få tillbaka dem till förskolan så jag kan få sova lite och bli mig själv igen och börja träna.
Är det förälderns jag är inte rasist, men jag älskar, jag älskar mina barn, men...
Men med en fot i rumpan och bara, vi ses klockan 4.
Du, på tal om positiva grejer för krypto, jag var med i en grej i helgen, nu pratar de om, det var så här scensamtal om musik och NFT.
Mm.
Och det här är en grej som kan vara, jag tror att kan glädja dig lite grann, för då hade de, jag var där och skulle typ förklara vad en NFT var för någonting och vad man typ kanske kunde göra med musik och det, bla bla bla. Mm. Och så var det ett gäng aspirerande artister i publiken, kanske 200 personer eller någonting. Och folk var väl, i snittåldern var väl kanske 19 eller någonting.
Okay.
Och innan så frågade då Amethyst Azordian, som var liksom programledare eller vad kan jag ta på det där. Mm. Frågade så här, hur många här inne vet vad en NFT är för någonting? Och då var det liksom 100% typ. Jag tror det kanske var 3 stycken som inte räckte upp handen i det läget.
Okej.
Okay. Och jag tyckte det kändes som att det sa någonting om liksom... hur redan, ja, men och redan hur stor del och liksom hyfsat naturlig del det här är av kids vardag och sådär.
Ja, det glädjer mig personligen måste jag säga att höra den här nyheten, därför att jag har haft lite ångest den senaste tiden över mina NFT-köp och fått lite så här kalla fötter och känt att jag skulle vilja sälja av en del. Men Men
det här blir väl ingen garant för att du har gjort dröminvesteringar kanske. Men,
nej, det
men,
kanske det inte är. Men
jag tror att liksom NFT som fenomen känns, det känns ändå som att okay, det är någonting som kids har fattat.
Exakt. Och ja. Sen handlar det ju om, jag menar, det kommer komma mängder av grejer på just musikområdet. Det kommer ju komma ett, liksom, det är inte långt borta och det är definitivt inte det enda. Men självklart, ett decentraliserat Spotify med allt vad det innebär. Och låtar som kommer kunna säljas där artister, precis som med andra NFT, kommer kunna få pengar på vidareförsäljning. Sen exakt hur det ska gå till, om en låt finns, varför man skulle vilja köpa den när, men då är vi tillbaka på iTunes typ.
Exakt.
Och varför skulle man vilja köpa när vi har lärt oss ett slags streaming tänk?
Just det, och det var en grej som de sa också, de andra paneldeltagarna som har mycket bättre koll på musikbranschen, att så här, det som har hänt sen liksom streamingrevolutionen är att liksom det finns en annan parallell rörelse som är att man vill ha det mer och mer unika, det mer och mer personliga upplevelsen. Det ska vara speciella små spelningar med typ superfans inbjudna, eller det ska finnas specialversioner av låtar som man kan köpa, och att NFT liksom jackar in i den rörelsen liksom, ja, men mer eller mindre perfekt ändå, vad deras take på allt där.
Men, och det är väl det jag tror inte nödvändigtvis bara är positivt. Därför att jag tror att många artister vill ju vara artister. Antingen får de ha ett skivbolag, eller så kommer det dyka upp såna här slags PR eller NFT-byråer som hjälper till med typ meet and greet och bla bla bla.
För, jag tror det redan finns alltså, utan att vi vet om
jo,
det.
Jo, men det gör det säkert. Men ja. Jag tror att det kommer bli ännu större om inte artisterna själva ska sitta och svara på olika mejl, och att nu kan ni få en timme med mig i chatten med hit och dit. Massa sån skit som artister egentligen inte vill göra. Nej. Men det blir otroligt spännande att se alltså på allt som har musik, kommer det naturligtvis, som jag jobbar med själv, vad kan man göra för någonting med NFTs. Men som sagt, jag tror att just det här ägandet som ju ändå NFTs handlar om, antingen dras det mot liksom det här kundklubbs Åhléns
jag fattar precis vad du menar,
tempo. Att det blir ett kundklubbs upplägg på det, ja. Eller så blir det något artistiskt, liksom någon riktigt snygg grej som är tonsatt med musik också. Men jag menar, om det finns, då handlar det om hur många av det kommer det finnas för att det ska bli intressant att köpa en sån. Och finns det inga kommersiella rättigheter, som sagt, till det, att du bara äger ett verk som faktiskt någon kan titta på någon annanstans? Jag är inte säker på att det är det som är framtiden.
Nej, vi får väl se vart NFT handlar i musikhistorien. Vi ska prata bitcoinhistoria och ekonomisk historia idag, men först kanske lite nyheter då?
Ja, lite historia från veckan som har gått, helt enkelt.
Snyggt.
Goldman Sachs blev i måndags första amerikanska storbank att göra en over-the-counter trade med kryptovalutor. Affären beskrivs som en milstolpe för institutionell adoption av krypto. Goldman köpte en OTC Bitcoin NDO av Galaxy Digital. Ett extremt komplicerat sätt att säga att storbanken bettade på bitcoinpriset genom ett kontrakt. Mitt under brinnande krig har Ukraina signat en ny kryptolag. Efter att ha tagit emot över 100 miljoner dollar i kryptodonationer de senaste veckorna skrev presidenten Volodymyr Zelensky på en lag som definierar kryptovalutors legala status, sätter regler för landets kryptoaktörer och utser reglerande organ. Även Ryssland ser kriget som en anledning att satsa på kryptovalutor. Landets största konsumentbank, Sberbank, fick i dagarna licens att utfärda och växla kryptovalutor. Många pratade i början av invasionen om att Ryssland skulle kunna använda sig av krypto för att runda de ekonomiska sanktionerna. Och det här skulle kunna vara ett steg i den riktningen, rapporterar Coinbase. Instagram ska börja med NFT-er. Moderbolaget Meta Platforms vd Mark Zuckerberg bekräftade på konferensen South by Southwest att non-fungible tokens är en del av Instagrams framtid. Exakt när NFT-er kan bli en del av plattformen kunde inte Zuckerberg säga, men de kommande månaderna kommer man kunna få ett smakprov på tjänsten. I förra veckan lanserades ApeCoin, en token kopplad till NFT-kollektionen Bored Ape Yacht Club. Coinen presenterades som en governance token för ApeDAO, alltså en polett som ger dig rösträtt i det community som ska styra Bored Ape Yacht Clubs framtid. efter att de som äger en Bored Ape fick coins airdroppade till sig, tappade Ape 80% i värde på 2 timmar, från 39 till 6 dollar. Därefter har coinen återhämtat sig något och handlas hyfsat stabilt nu runt 10 dollar. Avslutningsvis, i tisdag står det klart att talangbyrån WME signar DJ-duon Escape Plan. Vad har det här med krypto att göra, undrar du? Jo, Escape Plan är en duo som representeras på scen av sina Bored Ape NFT-er. Vill du boka ett framträdande av Bored Apes 309 och 4321 måste du alltså nu gå genom WME, en av världens största byråer av sitt slag. Ja, du.
Alltså, jag fick lite svindel när jag läste det där om den här DJ-duon som är NFT-er. Ja. Det representeras av det. Jag kände bara, ja, den här framtiden är inte min framtid.
Okej.
Eller jag bara säger, jag orkar inte hänga med mer.
Ja, men jag tycker inte det känns lika främmande som några av de andra nyheterna. För jag tänker ju själv mycket kring digitalt content vad det gäller komiker och animationer och grejer. Jag menar, kolla på Gorillaz. Mm. De gjorde ju egentligen redan det för...
Det är faktiskt sant. Det här är ju bara Gorillaz, det är helt rätt.
Det är Gorillaz 2.0, ja. Tror jag, med att det finns pengar som en apecoin som man kan ge dricks kanske.
Alltså,
när man spelar,
förlåt, får jag prata lite om apecoin? Eller?
Gärna!
Ju, alltså, herregud. Okej, om man tänker på det här. De har ju alltså då en DAO, en Decentralized Autonomous Organization, en Discord-community som ska styra Bored Ape Yacht Clubs framtid.
Ja.
Det är väl ett fair sätt att säga.
Ja, absolut.
Ja. Och då lanserar man då den här coinen som lite förenklat kan användas som röstsedel i den här organisationen. Men liksom, det finns, det är ju som så ofta tycker jag har börjat hänga en del på Discord och gå med i olika NFT-servers och sådär, bara för att se vad fan det är som pågår. Alltså, det som är positivt med hela den här decentraliserade grejen är att så här, men då tar vi in communityt och så får de bestämma vad som ska hända med allting.
Mm.
Det som är negativt med det är ju att så här, det finns ingen riktig plan. Alltså så här, det man köper in sig på är att någon kommer lösa någonting lite grann, kan jag känna. Och här är det verkligen så också, typ så här, okej, då har du då den här DAO-en och då har det här jättestarka i kryptovärlden varumärket, Bored Ape Yacht Club. Men det finns liksom ingenting så här, exakt det här är det som vi kommer göra, exakt det, liksom, det här är planen framåt. Utan det är bara så här, ja, vi community kommer hitta på någonting tillsammans. Och på den premissen så liksom skapas jättemånga coins. Och alltså så här, vad heter de, Yuga Labs som har skapat Bored Ape Yacht Club, de fick då 16% av alla de här coinsen. Grundarna av Bored Ape Yacht Club får personligen 8% att dela på. Jag kollade market cap i morse, alltså grundarna har då fått coins som motsvarar $216 miljoner.
Mm-hmm.
Och då har ändå tappat jättemycket i värde.
Ja.
Skapade ur tomma luften bara på grund av det här varumärket. Och jag fattar, de kan inte växla in alla de här pengarna och realisera vinsten och bla bla bla. Men det är ändå så här, det är liksom så jävla mycket rikedom skapat ur tomma luften på det här varumärket på något sätt.
Ja, just det.
Det är fan speciellt alltså.
Ja. Men också de här Discord-grupperna där man ska sitta och rösta. Jag menar, det är inte såklart bara kändisar som äger de här aporna, men jag menar, det är ju Eminem, Dave Chappelle, Jimmy Kimmel, Paris Hilton med flera. Jag kan inte riktigt se Eminem och Dave Chappelle sitta och rösta i en Discord-grupp om vad deras apor ska ta för väg.
Hur många ApeCoins ska jag rösta på, hur vidare det ska vara bli ett tv-spel eller en sitcom av det här?
Ja.
Ska Eminem sitta där? Ja, kanske.
Det finns ju redan en liten sitcom för Bored Ape Yacht Club som jag hittade vid deras hemsida. Inte speciellt kul, men det finns ändå. Så att jag menar, I guess sky's the limit. Mm. Och pratar vi såna här pengar så kan man ju köpa en egen tv-kanal med bara Bored Ape.
Ja.
Var det något annat? OTC Goldman. Alltså, ursäkta mig, men jag tycker ju ibland att krypto är svårt. Och jag har inga problem att ställa dumma frågor. Och du är ändå ekonomijournalist.
Nej, men
liksom, alltså, jag läser den här nyheten. Jag förstår ju knappt vad jag läser.
Nej, men alltså, en sak måste komma ihåg när jättestora amerikanska investmentbanker inblandade är att det är medvetet luddigt för att vi inte ska förstå vad det är som händer.
Ja, de har lyckats.
Ja, de, fan vad de
bra
lyckats.
Jobbat, ja. Goldman Sachs.
Exakt. Nej, men så här, de har har investerat i ett bitcoinhandlat instrument direkt av en annan aktör, och det här anses vara en biggie. Det är typ det man behöver veta, för att det är ingen annan.
Men de har helt enkelt gått lång eller kort på, och ändå med en stor bank som har gjort det, så det är ju extremt stort, skulle jag säga.
Det är en biggie. För det är liksom ingen av de här storleken som har hållit på med sånt där innan på det här sättet liksom.
Vet vi till vilka summor och om de gick lång eller kort och vad de har bettat på?
Inget av detta har offentliggjort mig veteligen as of right now. Så att, men
låt mig undersöka det genom mina källor på Twitter.
Och på Wall Street kanske.
Ja, jag får ringa mina killar på Wall Street, se vad de säger. Det är två apor jag känner där som gör musik.
Då ska vi ta in en gäst, eller?
Ja, nu kör vi. Han är ekonomhistorikern som intresserat sig för allt från ekologisk mjölk till kapitalmarknadens modernisering. Nu är han den enda akademikern i Sverige som tar det här med krypto på allvar. Vi säger varmt välkommen till Oskar Broberg!
Tack så mycket.
Visst är det väl så att du är den enda, oss veteligen i alla fall, som tar krypto på allvar?
Jag får väl protestera lite mot den prestationen, även om den på sätt och vis var vänlig. Så det är definitivt så att det finns ett underskott inom universitetsvärlden på att intressera sig för krypto. Ja. Jag tror att det är på väg att ändras.
Du tror att det är, för jag tänkte, vad beror det på, skulle du säga?
Alltså generellt så tror jag det är så att det är inte bara inom universitetet, utan samhället är stort. Så är det väldigt många som, för det har gått väldigt fort, som inte har insett att det här är någonting som är på väg att hända. Och som får många olika typer av konsekvenser. Och även om man kanske inte kan tro det, så är universitetsfolk lite som folk är mest. Och man är inte alltid på det senaste.
Nej.
Är det så här det brukar vara med liksom nya fenomen, att så här, ja, men det dröjer ett par år, sen kommer universitetet i kapp lite grann och så börjar man forska på det här, eller är det mer i bakkant än vanligt?
Nej, jag tror att det ganska ofta är så. Och att det kanske kan vara lite förvånande, för man tänker liksom att universitetet ska vara någon slags front, och det är det ju på ett sätt när det gäller kunskap. Å andra sidan så tar det ju nästan alltid lång tid att skapa kunskap. Och eftersom liksom själva kunskapsskapandet är det vi gör på universitetet, så finns det viss tröghet i systemet. Om man nu säger att man ska ha forskning, då ska man försöka på forskningsmedel för att göra det, och så ska man göra forskningsprojektet och så ska man skriva det och alltihopa sådär. Och så tänker man bara på hur mycket det händer från vecka till vecka i det här kryptospacet, så är det inte så konstigt att vi ligger lite efter. Det tror jag är en bit. En annan bit tror jag har att göra med kanske den här som man då tänker att vi är lite tröga på universitetet. Att jo, men det kan nog vara så att i vissa fall så är vi fast i våra modeller. Och då när det kommer någonting radikalt nytt, så ligger det lite sådär. Man kan vara en professor i redovisning som har tänkt på de här frågorna på ett sätt. Och då kan det vara som ett hinder för att börja tänka kring detta.
Just det. Så vi kan revidera din prestation till typ den enda akademikern som tar krypto på allvar.
Du är en också av de första.
Exakt.
Pionjärerna.
Alltså så här, jag har inget problem att presentera som att jag tar det på allvar. Däremot har jag inte heller hunnit göra så mycket liksom. Jag har inte gjort någon forskning på detta än. Jag har börjat intressera mig, och jag tänker att det är det som är liksom första utgångspunkten.
Ja, och låt oss då börja där, tänker jag, Gunnar. Alltså, vad var det som väckte ditt intresse för krypto?
Jag satt och pratade med en kompis som hade sålt sitt företag och funderade på vad han skulle göra med pengarna. Och så var det någon i hans närhet som hade sagt att kanske skulle investera i typ krypto och relaterade saker. Och så frågade han mig, och så pratade jag ett par minuter ganska negativt om krypto, tills jag kom på mig själv att det gjorde jag ju mest för att jag är universitetslärare, så jag kan prata om det mesta och låta som att jag vet vad jag pratar om. Och då fick jag liksom backa och säga att ja, men jag får återkomma, jag får faktiskt läsa på lite. Så då gjorde jag det. Så detta var lite drygt ett år sedan. Så att jag är ganska ny i det här också, kan man säga.
Men okej, och när du börjar göra den här researchen då, vad är det du hittar? Vad är det som liksom får dig att ändå så här, okej, men det här kanske är någonting?
Det är ju lite grann diskrepansen, alltså skillnaden mellan att det går så fort, förändringshastigheten är så stor, det är så mycket pengar involverade, folk blir inte bara miljonärer, de blir miljardärer när de plötsligt lanserar ett nytt coin eller kopplar ihop saker och ting på ett nytt sätt. Samtidigt som, när det gäller många andra fenomen, så vet jag hur jag som liksom som forskare kan börja söka information, och så inser jag att ja, men det här ställer mig inför något nytt. Så till exempel då att jag har spenderat väldigt många fler timmar lyssnandes på poddar senaste året för att faktiskt lära mig om de här sakerna.
Vi bidrar till akademin, Mårten, det vet du va?
Ja, det är fantastiskt. Vi bidrar till forskning.
Ja.
Men okej, okay, för du är ju, som vi sa, åtminstone det blev korrekt i presentationen, att ekonomisk historia är någonting som du verkligen kan. Och det, vi skulle vilja, bland annat idag då, i den här intervjun, är naturligtvis försöka sätta... men kanske få ett litet grepp om just ekonomisk historia och hur krypto förhoppningsvis och förmodligen kommer passa in i den. Om du får välja själv, vart skulle du vilja börja?
Alltså när det gäller, om man ska angripa det från ett historiskt vinkel, så finns det ju, kan man säga, två ingångar. Det ena är ju att man vill lära sig mer om historien om krypto och bitcoin till exempel. Så. Och den kan man få reda på ganska många håll, och det är liksom på något sätt historien om vad som har hänt under 2000-talet. Det som jag tänker att jag kan bidra med lite mer som, utifrån mitt perspektiv, det är att jag har hållit på med andra saker som går längre tillbaka i historien och där det finns paralleller som kan vara vettiga att göra. För alltså när det gäller, det är kanske mest tydliga är ju att så fort man pratar om bitcoin så vill många göra kopplingen till guld.
Mm.
Och det är ju fullt rimligt liksom. Det man kan göra den, men det finns ju en massa andra jämförelser i historien som kan få en att få syn på andra saker när det gäller krypto som också är viktiga. Att så fort vi pratar om historia så är det lätt att man blir fast i en typ av historieskrivning, och då ser man bara vissa saker.
Just det. Men för att det finns ju liksom ett helt spann av jämförelser som man tycker man stöter på hela vägen. Liksom, det finns väl kanske från extrem negativ jämförelsen tulpanlökar till extrem positiv jämförelsen bättre än guld.
Mm.
Och däremellan finns det liksom ungefär 1000 jämförelser som folk gör varje dag. Är det någon av de här som du tycker är bättre än någon annan?
Jag gillar ju att jämföra det med vete. Eftersom vete är en konkret produkt som alla använder och som vi har använt långt tillbaka i vår historia. Men som också i mitten på 1800-talet var en del av liksom revolutionerandet av finansmarknaden. Och det är en historia som många inte känner till, men som ändå är sådär. Jag tycker att den är ganska lärorik för att kunna sätta till exempel då krypto i perspektiv.
Du får hemskt gärna dra den. För jag,
du sitter inte på vete.
Jag sitter inte på vetekunskap. Enlighten me, please, sir.
Ja, men mitten av 1800-talet så liksom är den rikare delen av världen precis på väg att ta liksom det industriella revolutionssprånget. Och då är det klart att ska man få folk att sluta arbeta i jordbruket och börja jobba i fabriker i städerna, så är det frågan hur ska de få mat. Och det här är precis perioden när man börjar odla upp mellanvästern i USA. Och det finns en stor prärie som man kan producera massa vete. Men där bor det inte så mycket folk. Så man behöver frakta veten till exempel till Europa. Och så fort man ska ha storskalig handel så måste man ju ha finansiella transaktioner för att kunna betala och liksom värdera risk och sådär. Det är ju liksom det som finansmarknaderna i grunden gör. Och då blev Chicago inte bara ett centrum för spannmålshandel utan också för att tänka nytt kring finans. Och det hängde också i sin tur med att för att man ska kunna göra det över stora avstånd så behöver man ha ett informationsmedialandskap som kan klara av det här. Och då fick man telegrafen.
Mm.
Så att från det att man hade liksom diligenser som gick i 20 km i timmen och red och skulle flera, så kunde man plötsligt skicka med ljusets hastighet telegrafinformation. Och då var det ju finansmarknaden som var först på att kunna utnyttja det. För det finns ingen sektor som kan använda ny informationsteknik på samma effektiva sätt som finansmarknader, för du kan tjäna massa pengar på bara få fram lite information.
Mm.
Så då blev Chicago ett centrum för den nya typen av finansiella instrument som vi idag känner som derivat.
Och liksom i den här jämförelsen då, bitcoin är vete, varför då? Okej, telegrafen är typ internet.
Är det tack vare att vete måste, hela industrin måste moderniseras, och då kommer ett finansiellt system som växer fram tack vare vete?
Ja, alltså att vi har något grundläggande som vi vill åstadkomma. Och då kan, så fort vi försöker, liksom, så fort vi ändrar vår ekonomi på olika sätt, så uppstår det värden. Och de här värden transporterar vi och förflyttar risk med det finansiella systemet. Och vad som hände då var att den här nya finansmarknaden kunde koordinera över stora avstånd. Och det här är, måste prata om liksom den första globaliseringen.
Mm.
Och det som bitcoin är med om nu är ju lite grann att vara drivande liksom i en ytterligare en sån globaliseringsvåg. Där många av de här nationella gränserna överskrider man. Och det är ju också tydligt att det är vissa som tycker att det är jättebra och andra som tycker att det är problematiskt.
Och då tycker jag, då kokar jag någonstans liksom ner till frågan typ så här, vad är bitcoin för någonting och vad är bitcoin för typ av innovation?
Precis. Och det som bitcoin gör, som jag ser, det är ju just det här att det möjliggör snabb överföring av värde.
Precis som telegrafen.
Ja, som telegrafen, men också kopplat till de underliggande finansiella instrumenten då. Mm. Så på det sättet så är ju bitcoin egentligen i gränslandet mellan att det är ju liksom både ny teknik och att det blir ett finansiellt instrument. Mm. Ofta när man pratar om krypto så kommer ju aspekterna av finans upp och mycket av det tekniska, för många av de som är aktiva inom kryptovärlden kommer ju från det tekniska hållet. Men det som jag tycker att man behöver lyfta upp mer, det är ju också kopplingen till det nya medielandskapet. Alltså att i alla historier från tulpanlökar och framåt så är det ju nya finansiella instrument. Det finns en underliggande ekonomi. Det finns en teknik för hur vi gör detta. Men det är också i ett medielandskap. Så att när vi tittar på finansbubblor i början på 1900-talet, då måste vi förstå hur de nya typerna av papperstidningar fungerade. Ska vi förstå Wall Street-kraschen 87, så måste vi förstå hur de då nya liksom automatiserade datasystemen fungerar. Och på samma sätt nu så kan vi inte förstå krypto om vi inte förstår sociala memes och Twitter och Reddit och liksom alla de här bitarna som många fortfarande, upplever jag, håller lite vid sidan om, och så analyserar man det som något annat.
Bara bitcoin i sig är ju tillräckligt komplicerat för att det skulle ta månader, förmodligen år, att förstå allt. Och då har vi liksom alla andra coins som kommer att utmana och som kanske har andra typer av use cases. För att inte tala då om det kanske mest hypade de senaste åren, som är då DeFi, Decentralized Finance, där det är liksom så avancerade saker så att, alltså, det är så avancerat att man till och med alla de här sociala medierna, så är det så knappt att man fattar ibland. Mm. Och det är väl, tänker jag, en stor utmaning. Jag tycker inte att jag är på något sätt överintelligent, och kanske inte underintelligent heller, men om inte jag fattar, så tänker jag att, och då ändå jobbar jag med en podcast och försöker liksom, hur ska andra människor liksom närma sig det då? Men det var väl bara en parentes i...
Jag tycker det är kul. Du skickade igår till mig, skickade du någon länk till något Instagramkonto. Vårt Instagramkonto borde vara mer som det här. Så var det lite olika memes. Det är kul att tänka sig att så här... För jag tänkte så här, ja visst, det är kul att hålla på med memes. Men att det är så... Nej, men det är nödvändigt för förståelsen av det här. Är att vi har liksom memes going. Där var det verkligen någonting på spåren.
Kryptoskolan, lektion 43. Vad är tulpanmani? Ganska ofta får man höra att kryptovalutor är moderna tulpaner. Men vad man syftar på då, det är den holländska tulpanmanin. Idag kan man ju köpa en bukett tulpaner för kanske en 50-lapp. Men på 1630-talet, då räckte en enda tulpan som betalning för ett helt hus i Nederländerna. Tulpanmanin brukar räknas som världens första spekulationsbubbla. På 1600-talet var tulpaner omåttligt trendigt i Nederländerna. Men det fanns ett problem. Det tar jättelång tid att odla en tulpan, och det fanns alltså en begränsad tillgång med en jättestor efterfrågan. Och ni vet vad det brukar betyda. Tulpaner blev väldigt, väldigt dyrt. En tulpan, Semper Augustus, var vackrare och dyrare än alla andra tulpaner, för den var randig i flera olika färger. Men man visste aldrig om den här tulpanen som man odlat skulle bli randig eller enfärgad. Och den här slumpfaktorn, den trissade upp priserna på tulpaner ännu mer. I början kunde man bara handla med tulpanlökar under de månader de blommade. Men förutom de som odlade tulpaner började det efter ett tag också dyka upp mellanhänder på marknaden, florister. Och man började med terminshandel där man istället för att köpa tulpanlökar betalade för ett papper som beskrev en blomma och när löken nästa gång skulle grävas upp, ett löfte om en tulpan. Kombinationen av terminshandeln, de här vackra randiga tulpanerna och den enormt höga efterfrågan gjorde att år 1636 hade priserna på tulpaner i Nederländerna gått upp så mycket att man för en enda randig tulpan kunde köpa ett helt hus i centrala Amsterdam. Men de flesta spekulationsbubblor tenderar ju att spricka och en tisdag i februari år 1637 lades plötsligt inte ett enda bud när ett skålpund tulpanlökar auktionerades ut. Spekulationsbubblan hade nått sin slutpunkt och folk började förlora pengar. Så är kryptovalutor som tulpanlökar? Kritiker menar det, men de som försvarar krypto, de brukar säga att en omställning av det finansiella systemet har lite större användbarhet än en bukett tulpaner, oavsett om de är randiga eller inte.
Det finns en bild som jag gillar väldigt mycket, där man då ser någon, jag ska se om jag kan ta fram den, har vi den?
Det är den här klassiska evolutionsapan, du vet, liksom den man som långsamt reser sig upp. Och sen...
Ja, som sen, om vi hoppar över några steg i början där, det, från kanske ädelmetaller och annat, tills att det då blir kontanter, tills att det blir kreditkort, och sista bilden så har liksom apan rest sig upp ännu mer och har då en telefon med kryptografer, menade då att liksom, såklart att snart betalar vi med kryptovalutor i våra telefoner och vi kommer inte ha kreditkort och sånt längre.
När det gäller krypto som pengar, så jag skrev min uppsats en gång, min första uppsats i ekonomihistoria för länge sedan, om pengar, och satt och grunnade på det där. Och jag tänker att det finns två huvudspår. Det ena är de som gärna vill ge en väldigt smal definition av pengar, som man verkligen säger att det här är pengar och det här är inte pengar. Man kan till exempel lyssna på Bitcoin-poddens decemberavsnitt när de intervjuade Roger Svensson. Och då, det var ju lite grann så där utifrån att nu ska vi höra en bitcoin-kritikers perspektiv.
Och vilka egenskaper måste då en världsvaluta uppfylla? Jo, för det första, den måste finnas i stora volymer så att den kan tillfredsställa internationella handeln. Och då handlar det inte bara om varor och tjänster, utan även finansiella transaktioner.
Och det handlar ju ganska mycket just om definitionen på pengar. Mm. Och viljan att ge en ganska smal definition av pengar. Jag skulle säga att min ingång är det omvända. Alltså om man tittar historiskt så är det inte så att det finns en evolution att först har vi använt det och sen har vi använt det och sen har vi använt det. Och det är inte så att vi har gått från byteshandel till kontanter och sen bankpengar och sen slut. Utan det har funnits hela tiden parallellt massa olika typer. Och snarast handlar det om att pengar, jag tycker att det är mycket mera meningsfullt att titta på pengar som något dynamiskt som skapas och som är sociala relationer. Och det tycker jag är viktigt även för de som är engagerade inom krypto att ta till sig, för det svingas också ganska vilt i kryptovärlden med en kritik, bitvis ganska befogad kan jag tycka, men ibland svingas det alldeles för vilt, där man ser det som att ja, det har varit så mycket dåliga pengar och nu har de perfekta pengarna kommit. Mm. Men att även kryptopengar är sociala pengar. Och man gillar ofta att prata om att man då, ja men då är bitcoin, det är, nu har vi inte skuldpengar längre. Men samtidigt, om det ska vara meningsfullt att prata om pengar, om det ska vara meningsfullt att ha pengar för mig, så innebär det att jag har...
Men när du säger att det inte är skuldpengar, menar du att just för att det är decentraliserat och inte knutet till ett land eller centralbank?
Ja, men om man jämför med de mesta pengar som vi tänker nu, det är ju pengar som vi har på banken. Mm. Och då är det alldeles riktigt att det är tydligt en skuld. Det är skuldpengar, för det är banken som har lånat ut pengar och sen cirkulerar de skuldsedlarna, liksom, även om de är digitala. Mm. Och sen så, när man då pratar om krypto och framförallt bitcoin då, så säger man att ja, men det är ju inte en skuld till någon. Det är ju liksom bara uppskrivet någonstans. Mm. Och på det sättet, jag kan hålla med om det. Samtidigt så är det ju så här att om det ska vara meningsfullt att prata om det som pengar, så innebär det ju att jag har någonting som jag inte behöver för ögonblicket, men jag tänker att jag ska få användning för det i framtiden. Så det är ändå en implicit fordran som jag har på framtiden, att jag tänker att jag ska kunna använda den, köpa en lägenhet eller ett hus eller
just det. Och det gör pengar socialt för dig?
Det gör pengar socialt, för det innebär att det här med förtroende blir viktigt. Hur bygger man upp ett förtroende? För att vi lever i, vi har alltid levat och kommer alltid leva med en osäker framtid. Vi vet inte vad som kommer hända framöver. Och om vi då ska ha finansiella instrument som sträcker sig in i en osäker framtid, så kommer det att krävas någon form av förtroende för det. Och det förtroendet kan byggas på olika sätt. Man kan bygga det i en familj, där man liksom bara vet att ja, men du får ju typ, nu hjälper jag dig och så får du hjälpa mig typ lite sen. Eller så kan man ha det lite halvformaliserat i den lite större lokala sammanhanget. Man kan gå till grönsaksaffären och så kanske man ändå kan köpa lite grann och så skriver de upp det på krita.
Just det.
Eller så kan man gå hela vägen och säga att nu ska vi ha bankpengar, nu måste vi se till att vi har förtroende för banksystemet. Mm. Och det gäller i krypto också. Alltså det går inte att ha ett pengasystem utan förtroende, men förtroende kan byggas på olika sätt.
Är det det då som har varit, tänker du, en utmaning hittills? Jag menar, nu är krypto extremt ungt om vi pratar jämför med allt annat i den ekonomiska historien i form av pengar. Men är det det som är det just ett förtroendeproblem? Eller varför har vi inte kommit längre än vad vi är? Att det inte har landat hos folk, att man känner att det är så här, oh, det där är lite scary och det verkar...
Min analys kring det är att om man ser de som har drivit krypto upp till idag, så har det varit med en berättelse som har varit väldigt tekniktung, kopplat till oftast ganska närmast anarkoliberala funderingar om att vi inte behöver något samhälle och politiker är mest korrupta och vi borde avreglera det mesta.
Mm.
Och jag tror att den berättelsen liksom inte nödvändigtvis ingjuter förtroende hos folk. För folk har en bild av att vi kanske behöver lite mer av ett samhälle än så. Och det hindrar liksom, i vissa lägen så kan det ju dra till sig. Men på det stora hela, om det ska få en liksom en större spridning, så tror jag det är en del av det. Man måste kunna visa hur detta är en del av en större samhällelig berättelse där den har en plats gentemot annat.
Det är lite så här: hacker möter ingenjör, möter darknet, möter anarkist berättelse.
Ja, varför har inte den spridit mer?
Varför har inte folk förtroende för det här? Krossa staten.
Exakt.
Häng med mig.
Men jag skulle också säga typ, alltså, om jag får komma, jag håller helt med om det där. Det här är ju något som vi har pratat om i podden massa gånger förut också. Att typ så här, ja, men det är klart att vi har aldrig formulerat det exakt så där liksom vältaligt. Men det är väl lite där vi har varit också. Typ så här, men om det här ska kunna slå så måste vi faktiskt tänka på att det finns ett samhälle typ.
Mm.
Men jag kan också typ uppleva att tonen med vilken man har berättat den här berättelsen har varit kanske lite väl okritisk och frälst. Folk pratar om det som att det här vore absoluta självklarheter och det finns inget annat sätt man kan se det här på än den här berättelsen. Och jag är tilltalad av berättelsen, men jag tycker att man måste vara jättekritisk till den, för annars är man så här...
Jag tänker att det är som i alla förändringsprocesser, att det kommer någon som vill förändra något. Och tycker att det, liksom, det som är just nu är liksom, konstigt och dåligt, och att de inte fattar att vi kan göra det på det här bättre sättet. Men att man ofta kanske glömmer bort den egna ödmjukheten, att vad är det liksom som man vill förändra här, och hur låter detta i andras öron? Jag lyssnade på en av de internationella poddar som jag följer, i Preston Pysh. Och han hade en intervju för någon vecka sedan där, på tal om vad man ska jämföra med, där det jämfördes med The Second Amendment. Där jämförelsen alltså blir att bitcoin är som handeldvapen. Och jag tyckte det var superintressant att höra. För han sa ju det som något entydigt positivt. Det finns 40 miljoner vapen utspridda i USA. Det är kanon, för det är det som garanterar. Det är decentralisering. Det är det som the founding fathers visste att man skulle skriva in i konstitutionen för att kunna hindra en tyrann från att ta över. Och det säger han ju i en amerikansk kontext. Och i en amerikansk kontext så låter det på ett sätt. När vi europeer lyssnar på det så studsar vi kanske lite mer. Mm. Och tänker att det där är kanske inte sättet att bygga upp en berättelse om varför vi ska ha bitcoin.
Att bitcoin är som det som orsakar skolskjutningar.
Men,
Och det var, tänker jag då, var intressant att det var inte någon bitcoin-kritiker som sa det. Utan det var ju liksom en som var frälst som tog det som ett av starkaste argument för.
Lars Knutson från Gotland. Kanske ett bra tips på att göra trade mellan coins på. Ha det gott!
Det finns egentligen två sätt, eller tre sätt. Det finns ett DEX, ett SEX och ett peer-to-peer-sätt man kan göra det på. alltså local bitcoin. Men SEC är centralized exchange. Du går in på en börs, till exempel Coinbase, Kraken och allt där till. Och så säger du, jag vill sälja det här till det här priset. Så finns det en tagare på andra sidan. Men det går via en central enhet, ett företag. Sen så har du en DEX som en decentralized exchange, till exempel Uniswap. Går in där och så handlar du, men du handlar med pooler. Du handlar med andra människor som har liksom skapat likviditetspooler för en specifik coin. Du har ena sidan så har du USDT i det här fallet, och andra sidan har du bitcoin. Och sen så tradas den via ett smart kontrakt. Och tredje sättet är att jag säger till Mårten, här har du 100 kronor, kan jag få motsvarande i bitcoin? Det vill egentligen så man gör.
Jag menar, alltid när det händer någonting nytt så finns det äldre aktörer på det här som kan stå emot för att de helt enkelt, de tjänar pengar på det som är. Det är ju en del av historien. En annan del är ju just det här att, som vi pratar om, vad är det som bygger förtroende för? Vilken underliggande historia är det? Och jag upplever ju liksom att jag å ena sidan försöker bilda mig om det här och lyssna på poddar med folk som är liksom inne i det här spacet och tar många saker för givet, men kanske då inte ens riktigt alltid medvetna om vilken världsbild de, liksom, hur de pratar om det. Och sen så pratar jag med människor som inte alls är i det här spacet. Och de har en helt annan bild av vad krypto är eller vad det kan göra och sådär. Det kan låta som att men det här blir ju ett effektivare sätt att sköta betalningar till exempel. Men det handlar ju också, men hur ska vi ta in moms? Alltså de här bitarna av vad som är samhällsfrågor i det här. Det är det som intresserar mig i att liksom sätta krypto i ett samhällsperspektiv. Att jag ser ju krypto väldigt mycket som, det är ju liksom kapitalismen på digitala steroider. Och vissa tycker att det är kanon, för man vill ha mer av marknadslösningar på massa olika sätt, och man vill ha liksom, man ser en effektivitet i olika just marknadslösningar, och det finns en frihetsideologi i det. Men ju starkare den berättelsen är, desto mer finns det ju också sådana som tycker att det är problematiskt på olika sätt. Den liksom gränsytan där mellan vad man kan tänka om som någon slags marknadseffektivitet på vissa sätt. Och då spelar det inte så stor roll om det bara är att man kan göra den här betalningen enkel, eller att man kan se att stora fotbollsarenor plötsligt kan få såna här fantastiska sponsoravtal och får miljarder för det. Mm. Ur ett slags, med en kapitalistisk logik så är det kanon. Det visar ju på, det är ju värdeskapande. Men andra som ser det tycker ju bara att det där är ju helt skogstokigt. Och jag tror att man ska ha stor respekt för att det liksom, krypto väcker en sån större fråga. Och jag tror ju att om krypto liksom ska kunna bli en bra integrerad del av framtiden, då behöver jag och andra på universitetet liksom lyfta de frågorna. Men det krävs också att journalister gör det, och det krävs att de som är med i branschen gör det, liksom tar de frågorna på allvar.
En grej som jag ändå vill bara ta upp också, apropå det där, är ju det pågående kriget i Ukraina, där ju krypto har visat sig faktiskt fungera när det har kommit mängder av donationer till exempel och så, och när banker och sånt har smälts igen så har krypto varit öppet, om man skulle säga så. Vad visar det på, tycker du?
Jag försöker vara ganska försiktig, för att alltså det är ju en fullständig katastrof det som händer. Och den katastrofen tar sig uttryck hela vägen från hur människor ska försöka överleva för dagen på gatan till vad de här globala sanktionerna av en omfattning som vi inte sett förut, hur de spelar ut. En sak som slår mig när jag försöker liksom få ihop de här trådarna, det är ju att det händer extremt många olika saker på en gång. Så folk som har liksom en tydlig analys tror inte jag på. För det är jättesvårt att veta om, jag menar, det har varit mycket diskussioner, kommer de att kunna göra de här sanktionerna eller kommer man kunna använda krypto för att krypa undan? Är det faktiskt så att de här donationerna kommer hela vägen fram och liksom hjälper folk på gatan och sådär? Men en sak som jag tror, om jag ska försöka liksom luta mig lite mot min historiska kunskap, så är det ju att kriser ofta i historien blir liksom vägskäl. Återigen, om vi går tillbaka till de här derivaten, och där var det ju krisen 87, alltså den stora finanskrisen som briserade i New York 87. Den liksom blev ju det stora vägskälet för de här derivatinstrumenten. För först tänkte man att men det här kommer ju, det är ju de mest spekulativa instrumenten, de kommer ju ryka all världens väg. Men de överlevde ju det. Och tvärtom så visade det som att det var när det fluktuerade så mycket, då var ju riskerna som störst, och då var det ju det här som var riskhanteringsinstrumenten.
Mm. Så att kriser sätter allting på sin spets någonstans liksom?
Kriser sätter allting på sin spets, men det är väldigt svårt att liksom i precis när krisen händer uttala sig så där tvärsäkert om de kommer gå åt ena eller andra hållet. Men vad vi vet är ju att det utlöser liksom, åtminstone när krisen, om krisen ska kunna vara produktiv, så måste det utlösa en lite större diskussion om hur vi ska se det här och inte liksom bara gissa vad som eventuellt händer nästa vecka eller så.
Vi ska släppa det alldeles strax, Oskar, men jag har en sista grej som jag skulle fråga dig om. Och det är faktiskt att gå tillbaka till där vi typ där vi började, som var den här jämförelsen. Vad är det man ska jämföra med? Och det tulpanlökar är ju en sån återkommande sak man slänger på krypto för att det inte har ett liksom underliggande värde i form av en typ hårdmetall eller ett förtroende från en nationalstat. Finns det någon så historisk anledning till att det är som tulpanlökar eller inte det är som tulpanlökar, eller finns det saker som har varit som tulpanlökar som ändå har funkat i historien?
Jag tänker att pengar alltid handlar om en framtid som vi inte vet någonting om. Och även om man försöker ha något som man säger då är underliggande värde, så är det ju så att det där underliggande värdet för det kan ju också förändras. AT&T var världens största företag på 80-talet. Deras balansräkning bestod väldigt mycket av kopparkabel som de hade nedgrävt det stora telefonnätet i USA. Ja, och sen så när man plötsligt inte bryr sig lika mycket om kopparnätet för man ska flytta det på annat sätt. Så att, och för mig blir det lite grann en bild av det här att vi ibland kan fastna, finns det något underliggande värde eller sådär. För mig är det liksom ett fel ingång för att prata om pengar. Pengar handlar om förtroende mellan människor, och det där förtroendet kan byggas på olika sätt. Och tar man i när det gäller tulpanlökarna, så var det som i många andra fall en kombination av att ja visst, det fanns tulpanlökar och de värderades högt, och det hade också att göra med att den nya liksom, lite rikare delen av medelklassen i Holland skulle börja anlägga fina trädgårdar och sådär. Så det fanns ju, det kunde ju sen inte motivera de där största spikarna i pris, och det har vi sett på många andra håll också. Men och sen på samma sätt som inom krypto så hör man ofta en av de mest bespottade termerna i fiat. Samtidigt är det så att om man läser, det räcker att gå in på Wikipedia och läsa definitionen av fiat, så stämmer den ganska väl på bitcoin. Det är inget inneboende värde. Man har det för att man litar på att andra tycker att det har ett värde. Och för mig är det egentligen ganska oproblematiskt, men det är inte så konstigt att vi kopplar pengar till stater. För stater är de, speciellt under 1900-talet, när man har byggt upp stater med ett välfärdssystem som de flesta upplever som ganska positivt. Och att det har varit en förtroendebyggande institution. Och det som blir revolutionerande med krypto nu, det är ju att man säger att ja, vi behöver inte tänka så mycket på stater, utan vi har en fantastisk krypteringsteknologi och ett decentraliserat sätt att tänka. Och det är mycket möjligt att det kommer bli stort. Men man bör inse dimensionerna av liksom förflyttningen.
Det låter som jättefina slutord. Jag lovade dig också säga att du är ansvarig för samhällsanalysprogrammet vid Göteborgs universitet.
Så det
kan man söka kanske.
Man är välkommen att söka.
Ja.
Vi är ett program där vi försöker kombinera just ekonomisk historia och nationalekonomi och kulturgeografi och innovation och entreprenörskap.
Så vill man fatta alla de här sakerna som Oskar fattar, sök dit, vet jag.
Ja, inget för mig. Men jag hade aldrig kommit in. Men det var otroligt roligt att ha dig här, Oskar. Stor källa till kunskap, och hoppas vi får bjuda tillbaks dig längre fram och se hur det faktiskt gick och går.
Gärna det, tack.
Mårten, vad underbart det här var.
Ja, vilken gäst. Ja. Det var väldigt kul att ha honom här. Så väldigt värdigt detta 50:e jubileumsavsnitt blir det ju faktiskt.
Ja, faktiskt.
Utav De kallar oss krypto, som kommer ut, om man inte visste det, varje torsdag. Och vi blir superglada på denna nästan födelsedag om ni går in och recenserar oss, förutsatt att ni skriver något snällt, annars kan ni skita i recensera oss.
Det är en underbar liten present till oss då, som gratulation.
Ja, det kan man göra på Spotify och i podcast-appen. Vi hoppas ni är med oss även nästa vecka, då vi trummar vidare i kryptovärlden.
Tills dess kan man följa oss på Twitter, Instagram, Facebook, de här sakerna, DKKrypto eller De kallar oss krypto, lite beroende på vilken plattform, men ni är bra på att googla sånt där, det vet jag.
Det vet vi. Ja. Tack Gunnar Harjus, jag heter Mårten Andersson. Ha en bra vecka, så hörs vi om ni vill nästa torsdag. Hej!